En podcast från Aftonbladet.
Nej, men så här då, vi börjar ju såklart på Anfield och tar oss via Old Trafford och Emirates och så vidare in i den här helgen. Det finns ju en hel del att diskutera, minst sagt. Ja, det är måndag, det är Sportbladets Premier League-podd, det är Makoto Asahara i studion och Frida Fagerlund i London, precis som det brukar vara. Vi har...
Du vet det, Patrik Syk.
Ja, det gör jag fortfarande. Jag hade stormöte, inte titelfight på Anfield. Det har ju varit ett titelrivalmöte de senaste åren, men icke den här, därför att Liverpool, de fortsätter att ta ett kliv framåt och sen två tillbaka. Hur många false dawns har det varit den här säsongen? Man tycker, match mot Real Madrid, nu är vi tillbaks. Nej, spela ut Newcastle och så vidare Champions League och allting ser bra ut. Nej, så där har det varit hela
säsongen. Och så måste Lai slår en frispark och allt ser bra ut. Nej,
vart precis, det här också. Mycket så har det varit. Vi börjar där, Frida. Liverpool 1, Manchester City 2. Jag vet inte ens vad man ska liksom egentligen sätta för så här. Det går liksom inte att summera den här matchen på ett bra sätt. För City var bättre under första halvlek. Liverpool var bättre under andra halvlek. Men det som hände på slutet, det har liksom ingenting med det att göra på något sätt. Jag vet inte.
Nej, Szoboszlais sista kvart är ju... Det där är ju sensationell på alla möjliga vis. Just det här med att han drar in den här frisparken först. Och jag ska ju säga så att om det är någon som kan dra till ifrån den distansen så är det ju Dominic Szoboszlai. Så därför var jag förvånad över att Donnarumma inte valde att ha fler man i muren. För han måste ju ha tänkt att, ja, men om Szoboszlai försöker... försöker få iväg skottet på insidan av muren så att säga, då kommer jag som målvakt kunna följa hela bollbanan och jag har en chans att nå den. Men problemet är ju att Szoboszlai är så fruktansvärt bra i de här situationerna. Så att får han den träffen, då sitter den också. Det är helt... vilken frispark. Och där tänker man ju att Liverpool som hade legat på att... Ja, nej, men visst, de har haft en tendens att släppa in mål sent i matchen, men å andra sidan så har Man City haft en tendens att inte vara speciellt bra i andra halvlekar på sistone. Så att då kände man väl att men Liverpool kommer nu greja det här. Men sen är det som att Man City också får någon sorts andra andning, kommer in i den. Jag tycker Bernardo Silva var helt mästerlig också i den här matchen, ska sägas. Och det är ju han som gör det här kvitteringsmålet först och främst. Och sen får vi väl ändå konstatera att det är Alisson som ger bort segermålet till Man City också.
Visst är det så.
Ja, jag kan väl tänka mig att Alisson delvis då är lite påverkad av att Liverpool har ju inte samma sorts stabilitet i backlinjen längre. Och man märker det ju också att de hade ju rätt så svårt att försvara sig i de här ytorna, alltså som Nunes exempelvis, som dyker upp i den ytan. Det är liksom ingen som plockar upp honom, men Alisson måste ju göra det mycket bättre i den situationen. Och sen har vi då hela den här kaotiska avslutningen. Det var underhållning på högsta nivå åtminstone.
Till att börja med, Szoboszlais frispark, han har kunnat haft noll personer i muren, han har gått in ändå. Alltså det var ju den bollbanan han får till. Det är sån.
Ja, hade han haft noll man i muren så hade den ju gått in, ja. Eller vad menar du?
Frågan är om man skulle haft typ 5
minuter. Just det, tvärtom ja, såklart. nu är det måndagsmorgon efter Super Bowl här. Ja, alltså den är ju helt briljant frispark. Alltså man ser den här bollbanan också rätt bakifrån när han slår den, hur den skruvar sig rakt ut. Ja, den helt otagbart. Sen om vi bara snabbt går då till Szoboszlais nästa höjdpunkt. Alltså vad är frågan om? Alltså bollen går i mål. Det är sista minuten. Det är ingen förutom VAR-teamet som vill att det där ska sluta med rött kort och frispark istället för 1-3 till City.
Jag kan inte förstå. Det här min hjärna slutar funka. Hur kan det vara en förhindrade av en goal scoring opportunity när det blir mål? Han har ju inte förhindrat målchansen. Det blir ju mål. Målvakten har ju givit fördel av bollen, då kan det väl inte bli rött kort. Det handlar ju om att man har förhindrat en målchans. Han gör ju inte det. Det blir ju mål. Alltså,
det går inte, det går men det inte blir bättre. Mål efter att Haaland har gjort en förseelse som kan rendera i frispark. Det är ju där problemet ligger. Men också där, varför ska ni leta upp den händelsen? Det är det jag inte riktigt förstår.
Alltså, om man följer regelboken så blir det ju antagligen rätt ändå, oavsett vad vi tycker. Sen håller jag ju med er om att det är det här som är det tråkiga med VAR. Att det blir så robotlikt. Den här avslutningen när Man City firar med sina tillresta supportrar. Allt det blir ju så platt. Och så dessutom då ett Soboslaj för rött kort, vilket innebär att han är avstängd till nästa match. Det blir ju inte den avslutningen. Det blir inte den glädjen från Man City-supporternas sida som är den här kaosartade avslutningen. För det var ju helt galet. Hur ofta är det man ser en sån typ av situation? Men sen samtidigt så det blir ju så här med VAR. Alltså så är det ju bara. Och det får man väl någonstans acceptera också. För vi får komma ihåg det att det kan ju möjligtvis bli så att Man City och Arsenal hamnar på samma poäng. Och skulle det då vara så att det är målskillnad som gäller, ja, då hade man ju, om det här målet hade godkänts, då hade man ju kunnat gå tillbaka och säga att ja, men det där målet, det skulle ju egentligen inte ha godkänts.
City har ju ingen som helst jävla glädje av att Soboslaj liksom får rött kort där. Ingen som helst.
Nej, alltså jag håller ju med dig. Jag tyckte också, jag twittrade ju någonting om att alltså, VAR kan inte read a room. Och det sa jag ju på ett lite skämtsamt vis på ena sidan. Men samtidigt så är det ju så man känner också. Att det blir ju, VAR tar ju bort de här spontana känslorna. Så är det ju bara.
Nej, det är för, ja, det är så många detaljer att så här, ja, det är som sagt, regelboken säger säkert att det finns någon sorts korrekt i det, men det blir så regelbokstydande hela den sekvensen som känns, det känns otroligt onödigt för, ja, men precis, ja, och Soboslaj var utanför straffområdet så därav så liksom, ja, nej, det smolk i bägaren på den alltså enorma avslutning av matchen som det här ändå var. Skönt för Haaland får väl säga oavsett. Vart lite ifrågasatt sista tiden. Ändå för att vara Erling Braut Haaland. Men jag är ju 1+1 här.
Jag tycker ändå inte att hans match. Jag tyckte Van Dijk hade bra koll på honom.
Ja, jag tyckte
jo, men han går därifrån med 1+1 och seger. Det är det hans jobb är. Så att.
Ja, absolut. Men han gör ingen bra match i övrigt. Det tycker jag är en...
Men det behöver han inte så länge han gör mål.
Nej, absolut, det är en straff och sen så får han den där alltså framnickningen till Bernardo Silva är ju väldigt bra, men det är en slumpartad situation. Men det är en bra touch, absolut. Men känslan var ju, med tanke på dominansen som City hade under första halvlek när de ägde bollen, Liverpool hade jättesvårt att ta sig ur Citys press, slarvade mycket, det blev mycket av den där liksom andra fas kontringar och bollvinster för City. En Haaland i form gör ett par mål och dödar den här matchen redan i första halvlek. Och det är lite skillnaden med Manchester City den här säsongen. Eller Manchester City under de här senaste månaderna. Att även i matcher där man har spelat bra, man skapar... det handlar inte så mycket om målchanserna. Det handlar om... Alltså, en Erling Haaland i form, alltså, är ju inte som andra fotbollsspelare. Han behöver inte 100% målchanser. Han skapar dem genom sin sätt att ta plats i ytor, genom sin sätt att besegra sin motståndare hela tiden. Och han gör inte riktigt det just nu. Med den dominansen som City hade, så tror jag att man hade varit out of sight vid halvtid.
Himla tur för Liverpool och för en slott att Haaland inte var i form.
Ja, men
om så är fallet. För det hade ju inte suttit...
Ja, men så är det ju. Det här är ju liksom anledningen till varför Manchester City inte är närmare Arsenal i tabellen än man är. Nu är man ju 6 poäng bakom, vilket gör att det fortfarande är match. För hade det blivit seger för Liverpool här, då hade det ju känts som att Arsenal var liksom helt klara. 9 poäng härifrån, det tappar inte Arsenal.
Det hade varit svårt att betygsätta spelarna, kände jag i den här matchen också. För att ta en sån som Mohamed Salah, som jag tyckte var fullständigt bedrövlig i första halvleken. Ja. Och sen så i andra halvleken så är han ju faktiskt riktigt bra och skapar ju ändå ett par lägen. Finns ju den situationen också med Gay, där Arne Slott tyckte att Gay skulle ha blivit utvisad, att det var målchansutvisning. Jag tyckte att man såg ganska mycket lättnad hos Gay när han insåg att han skulle få stanna kvar på planen. Men sen går det ju att diskutera huruvida Rubén Dias, han är ju ändå där, så att det är väl möjligt att domaren fick det rätt i just det fallet. Men Salah var var bättre, men det var ju hela Liverpool på andra sidan efter halvtid.
Ja, alltså det tycker jag var en period då Liverpool spelade riktigt, riktigt bra. Och jag menar, Ekitike ska ju sätta den där nicken.
Ja,
alltså framspelningen utav Salah med yttersidan av foten därifrån är ju, den är ju mästerlig. Det där är ju den Mohamed Salah som man liksom känner igen från tidigare säsonger. Alltså det måste bli mål där. Han får, det är helt redan, den är så perfekt den bollen. Och det, jag menar, och Donnarumma gör ju en sån sinnessjuk räddning på slutet också.
Det är McAllister, eller hur? Och sen så är det en styrning på bollen. Alltså den räddningen, det, jag vet om ni såg att Pep Guardiola, när de filmade honom precis efteråt, så han såg ju lika chockad ut av att Donnarumma lyckades nå den. Men det är ju också därför han värvades in. Han kan ju göra de räddningarna som
annan
är helt otroliga.
Det är ingen annan målvakt i ligan som tar den.
Lucho Enrique kan ta sina siffror.
Liksom. Ja, nej, men det är ingen annan. Jag skulle säga att det finns en annan målvakt i världen som tar den, och det är Courtois. Alisson tycker jag också är där uppe bland annat. Men det är där inte, han har inte den bollen. Den har inte, han
nej,
har andra
det,
grejer.
Det är typ av de två som kan rädda sådana. Ja. Alltså det finns liksom, ramlat ett utslitet ord, aura över de målvakterna på ett
sätt. Men just den, att, just den typen, med den längden, med den spänsten och tajmingen.
Tycker han att David Raya har gjort ett par också räddningarna den här säsongen som var helt sensationella.
Det har han, absolut. Och han har ju också en enorm höjd i sig. Men den bollen tar han inte.
Det finns målvakter. Så Courtois och Donnarumma är ju en klass av målvakter som bara kan plötsligt få för sig att nu stänger jag igen. Nu går det inte att göra mål.
Sen svajar han lite grann i ett par andra tillfällen.
Absolut, det gör han på ett annat sätt än vad Sempe Courtois gör, för han svajar ju typ aldrig.
Nej. Det var en alltså kaos sista kvart. Och det hade kunnat gå åt båda hållen, och det hade kunnat... jag vet inte, det är väldigt svårt att göra någon jättebra analys av den här matchen. Det går också liksom så här, ja, men slår Liverpool av på takten efter de har gjort det målet? Ja, det gör de väl till viss del, men det är också City som ökar takten efter att de släpper in det målet. När det är liksom så här, ja, nu måste vi framåt, nu måste vi trycka lite hårdare på gaspedalen. Och lite som man gjorde under första halvlek, och då hade ju Liverpool redan tidigare svårt att skapa speciellt mycket när City vinner lite mer dueller på mitten och så vidare. Så att, det var en oerhört svår match att analysera, tycker jag. Otroligt tufft för Arne Slott härifrån, för att men hans facit just nu och den här känslan av att det är två steg fram, eller vad säger, ett steg fram och två tillbaks hela tiden under den här säsongen. Den är svår att skaka av sig, och
Champions League-platsen är absolut inte säkrad om vi
säger
det. Det är långt upp, och United kommer vi in på här strax, som jag har verkligen fått igång farten. Chelsea med Rosinio lika så. Så att
nej, det är verkligen, verkligen så. Vi konstaterar att Manchester City i alla fall inte tappar mer mark till Arsenal. Vi ska till Emirates om en liten stund, men vi tar vägen via Old Trafford. Det är ändå på vägen, så att säga, från Anfield till London. Om man tar tåget,
så kör man förbi Manchester. Det blir Manchester. En omväg då, om du ska ta tåget till London.
Jag tänkte du måste
London,
åka ganska snett
till
väl.
Manchester. Ja, men,
går
men inte visst.
Tåget förbi där?
Vad sa du?
Går inte tåget förbi Manchester från Liverpool?
Nej, det är inte klok.
Va?
Absolut inte.
Det känns som att du behöver åka till Anfield snart igen.
Ja, vad fan, jag har tagit tåget från Liverpool.
Ja, men jag litar
till London förut.
Men det känns som hur mycket Frida åker skytteltrafik.
Ja, absolut. Jag bara chockade över att det inte stämmer i mitt huvud.
Skitsamma. Alltså du kan ju såklart ta tåget till Manchester från Liverpool. Men ja, det gör du ju inte. Ska du direkt till London så åker du inte via Manchester.
Vad åker man via då, Frida?
ska jag komma ihåg alla... De här,
Nej, men ni behöver inte nämna varje station.
Man åker ju via... Alltså det blir ju Runcorn, Crewe, Milton Keynes och sen ner då till
ja, det är Stoke,
London.
Liksom... Stokevägen. Nu är jag tvungen att ta upp en karta här. Jag ber om ursäkt till våra lyssnare. För att det är ju,
jag tycker att det här hjälper våra lyssnare att få lite mer närhet i den fotboll som vi pratar om.
Men det är några år sedan som jag tog den tågresan. Så är det ju. Men åker ju också ofta tåg då mellan Liverpool och Manchester. Man flyger till Manchester och tar tåget däremellan.
Det kanske är det du tänker på.
Det är det jag tänker på. Ja, skitsamma. Vi ska till Old Trafford i alla fall. Därför att där vann Manchester United igen då under Carrick. Man slog Tottenham med 2-0. Ett rött kort i fokus här också. Romero som gör Romero-grejer. Alltså det är inte den fulaste tacklingen man någonsin har sett. Men att han fullföljer på det där sättet. Jag vet inte om det liksom bara sitter i hans liksom ryggmärgsmuskelminne.
Ja, det gör det ju. Men alltså i första vinkeln tänker man, det där var väl lite hårt. Sen ser man andra vinkeln och bara, nej, det var nog rätt.
Ja, men det är ju rätt.
Ja, det är jätterätt.
Speciellt så här i VAR liksom tider, i den eran vi befinner oss nu, så blir ju där alltid rött kort.
Han har gjort det här förut också.
Ja, det är hans andra röda kort den här säsongen, vilket innebär då att han får 4 matchers avstängning, och det är precis vad Thomas Frank inte behöver. Frida.
Nej, men å andra sidan så har ju Thomas Frank någonting att skylla på i det här fallet, sett till att Tottenham till slut förlorar matchen, för att fram till så att Romero åker ut så är ju, ja, men Tottenham är ju med i matchen och hade mycket väl kunnat få med sig någonting här, men det blir svårare när de är i numerärt underläge, och det ser man ju också på den här hörnvarianten som för övrigt är helt fenomenal från Man Uniteds sida, just att de utnyttjar faktumet att Tottenham inte har tillräckligt många spelare, så att det är ingen som plockar upp Kobbie Mainoo när han löper förbi första stolpen. Ska sägas också att Ahmad är duktig, han drar, vem är det, Xavi Simons, va, som han drar ur position, vilket gör att det öppnas i den ytan upp, så det var ju garanterat någonting de har övat rätt så mycket på träningarna, och så just då att bollen läggs diagonalt till Brian Mbeumo, och jag tycker bara det adderar till hur snyggt målet är, eller hur snyggt själva hörnvarianten är, just att Mbeumo inte använder sig av kraft i det läget, utan att han bara placerar in bollen, så att det var riktigt läckert, och därefter så blir det ju väldigt jobbigt för Tottenham i andra halvleken, och det är ingen slump, eller ja, man satt ju bara och väntade på att 2-0 målet skulle komma, och det kommer till slut från Bruno Fernandes som var riktigt bra. Jag ska säga att jag tycker att det som Carrick gör bara i den här matchen, det är ju att han spelar med både Bruno Fernandes och Cunha som tior, och jag tyckte att redan innan Romero åkte ut så såg man att de hamnade i väldigt bra positioner hela tiden, och det är inte omöjligt att de hade snackat om, eller ja, det är väl, jag är ganska övertygad om att de hade snackat om det här faktumet att Tottenham har släppt in många mål från utanför straffområdet, precis utanför straffområdet, och just det tror jag de försökte utnyttja i och med att de såg till att både Fernandes och Cunha befann sig där i de positionerna. Så att ja, en väl genomförd match från Man Uniteds sida, men återigen det här med att Thomas Frank ju faktiskt kan peka på Romero och säga att ja, det är väl han som indirekt är anledningen till att de förlorar den här matchen.
Hoppas Romero drar en tweet igen om att de hade 11 tillgängliga här nu under avstängningen.
Ja, men nu blir det ju ännu värre, så att det är ganska ironiskt att han twittrade det. Alltså, jag kan förstå varför Tottenham supportrar, alltså många av dem åtminstone, tycker om Christian Romero, för att han säger ju precis vad många tänker och tycker om den här klubbledningen, och faktumet att det har inte sett så bra ut de här senaste åren, alltså sett till rekryteringar och så vidare. Men det går inte att komma ifrån heller att Christian Romero, han är inte så bra. Eller snarare, han gör de här dumma grejerna som kostar väldigt mycket. Ja, han är väldigt skicklig i offensiv box. Det ska man inte ta ifrån honom. Han har gjort rätt så många viktiga mål för Tottenham den här säsongen. Men rent försvarsmässigt så ser man ju, det här är ytterligare ett bevis på att han är en risk i de situationerna.
Han rimmar inte i den där miljön överhuvudtaget just nu. Det är redan kommit uppgifter om att han planerar på att dra till sommaren, och det tror jag är bäst för alla parter att bryta där, för det känns som att det här Tottenham och Cuti Romero går inte ihop. Det funkar inte. Det är bevisligen så. Och det är ju för att, alltså Cuti Romero är som sagt, det är en back som kommer med sina brister bevisligen. Det har han haft en urminnes tider, men just nu i det här läget, nej, det funkar inte. Angående, jag håller helt med om det du sa om Bruno Fernandes och positioneringen där, att de löste ju ändå, man får väl ändå säga, frånvaron av Patrick Dorgu nu, med tanke på hur bra han faktiskt var i den här vänster wingbacks eller vänster ytterpositionen som man fick under Carrick, att lösa den frånvaron med att ha Bruno så pass liksom mycket mer ut till vänster och hittar ytor hela tiden där ute när han strövade ut där och bröt in därifrån. Och jag tycker de har något, känns som att det är harmoniskt. Och sen när du också har en Casemiro som, ja, alltså jag undrar om det inte är så att han spelar för att få ett nytt megakontrakt någonstans nu. Det är därför de har annonserat så tidigt att han inte får förlänga.
Ja, bäst på plan tycker jag.
Ja, han spelar ju för nytt megakontrakt där för att fortsätta sin liksom retirement plan och har hittat någon helt enorm nivå. Nästan på den nivån man bör fundera på att skulle inte Real Madrid kunna må bra och få tillbaka honom en säng?
Sen är ju frågan alltså, också om Kobbie Mainoo. Alltså, han kan mycket väl spela sig in i en VM-trupp med tanke på hur han har sett ut de senaste veckorna.
Ja,
och det vore en... ja, vilken U-sväng i så fall.
Ja, jävla utveckling på säsongen det hade varit. Om vi hade gått tillbaka till oktober så hade ju det varit rätt bra odds.
Ja, men det är inte bara resultaten utan det är så tydligt att liksom, det är så mycket sånt som Ruben Amorim gjorde fel som blir highlightat av det som Carrick har gjort här. Så här enkla saker som Bruno Fernandes längre upp i banan. Kan ni tänka er att det gick bra? Kobbie Mainoo får spela. Jaha! Casemiro är mycket bättre av att ha en riktig innermittfältare bredvid sig. Nej, är det sant? Fyrbackslinjen funkar jättebra. Luke Shaw tyckte jag gjorde en jättefin match här också. Var verkligen kommit tillbaka och ser bra ut. Nej, det... Nu är vi nära. Fyra raka. Mm. Och sen är det West Ham.
West Ham i veckan nu, ja.
Och sen kan vi mygga av den långhåriga mannen för all framtid.
Vi konstaterar att Manchester United ligger bra med där uppe i jakten på Champions League-platserna nu då. Börjar närma sig Aston Villa också som tappade poäng ju igen. Aston Villa som ju kommer få kriga tror jag för att behålla platsen där uppe även om de har ju en hel del poäng med sig på brädet redan som man har att spela på, men formen ser ju så där ut. Vi kommer till dem, för vi tar oss till Emirates först där vi fick en svensk tvåmålsskytt, Frida. Riktiga strikermål av Viktor Gyökeres som ju hyllas för sitt inhopp här. Han kom in med en halvtimme kvar och sätter både tvåan och trean.
Ja, är det inte helt sjukt också hur det hela tiden svänger i debatten beroende på ja, men 90 minuter kan göra så himla stor skillnad. Jag tror så här att Gyökeres, det är väl klart att han lär sig för varje vecka som går och att han bara kommer att bli bättre eller akklimatisera sig åtminstone till Premier League. Men jag tror också att en sån grej som att Kai Havertz är tillbaka, jag tror att det hjälper Gyökeres. Som Havertz som är så intelligent och duktig på att verkligen snappa upp löpningar och leverera bollen med rätt timing. Det, ja, nej, men det ser ju helt plötsligt bra ut för Gyökeres igen och just det här med att han får addera lite mål på kontot nu, att nu är han ju ändå uppe, vad är det, 8 mål i ligan var totalt 12 mål sett till alla turneringar. Det är ju godkänt med tanke på att Arsenal också ligger etta i tabellen, så att skönt för hans del. Och jag tror väl också att sättet som han har pratat om sina kritiker på också, han gjorde några intervjuer efter den här matchen. Så jag tror att folk tycker om honom rätt mycket också just för att han har en ödmjuk sida när han pratar om sig själv. Och just det här att han hugger inte fast, han är inte kaxig på något vis, det här med att han hugger fast att nej, men jag är bäst eller så. Utan han pratar mycket om att jag har fortfarande saker jag kan utveckla, jag är absolut inte bäst sett ur något perspektiv. Men jag tycker att det är bra att det är så som fotbollsspelare, för att jag vill ju ta kliv i min utveckling. Och jag tror helt enkelt att själva opinionen har börjat svänga en del. Och det är ju väldigt skönt för hans del också.
Det är känslan att här, om man tar opinionen från de som opinionen betyder mest för Gyökeres, det vill säga Arsenal-fansen. Så där har man väl ändå inte varit allt för kritiska mot honom. För det är en spelare som liksom lägger ner väldigt mycket hårt jobb på planen, som sliter, kämpar, vill saker. Han har ju inställning och driv. Och samtidigt så här, om man då tittar på siffrorna, och det har jag sagt förut, leder interna skytteligan i laget som överlägset leder Premier League. Det är väldigt svårt att ha några vettiga argument för att säga att det inte har varit en lyckad värvning hittills. Han har ju funkat, de leder ligan. Och nu har han börjat tassa på lite mål på liksom individuella kontot på ett sätt som börjar mäta sig mot andra spelare. Han är inte långt bort från Kitikés målskörd som vi har hyllat som en superlyckad värvning, om vi säger så. Och han gör det i ett lag som leder ligan just nu. Så att...
jag tycker det var också tydligt, och det finns en aspekt i det här som gör att jag tror att Viktor Gyökeres har en väldigt, väldigt intressant vår framför sig, och det är att Kai Havertz är tillbaks. För Kai Havertz är en spelare som Viktor Gyökeres kan ha väldigt mycket nytta av. Hans förmåga att driva bollen precis de där ytorna ger Gyökeres möjligheter att gå i djupled, att hitta ytor i boxen, och han spelar ju fram till honom här till 2-0-målet. Och det där kan bli ett riktigt intressant anfallspar faktiskt för Arsenal, tycker jag. Jag menar, det är 6 mål och 2 assist nu sen årsskiftet på, vad blir det, 6 veckor alla turneringar, så att det är helt okej, får man verkligen säga.
Elefanten i rummet här är väl också att Bukayo Saka inte var på plan när Gyökeres gjorde 2 mål, va?
Bukayo Saka har ju inte haft någon bra poängmässig säsong, får man verkligen säga. Han har varit bra i övrigt, men poängen har inte kommit för Saka.
Sen grejen också, det man måste komma ihåg är ju att Arsenal har ju ändå en bredd i sin offensiv med eller utan Bukayo Saka. Ja, sen ska man ju komma ihåg också att det är inte ovanligt heller att de som kommer in för Arsenals del ofta gör mål också. Alltså att de har den bredden i truppen med eller utan Bukayo Saka som gör att de ändå kan döda matcher på det här sättet. Alltså oftast handlar det ju om för Arsenals del att de måste få in det där första målet. För man ska komma ihåg att Sunderland står ju upp bra i första halvleken. Mm. Och det krävs någonting alldeles extra då för att Subimendi ska dra in det där målet som gör att Arsenal sedan kan segla sig igenom andra halvleken. Det blir väldigt rutinmässigt i slutändan, och då kommer det ju dyka upp lägen också när det andra laget måste trycka upp, och då är det ju perfekt att komma in också. Så att det är ju väldigt positivt för Arsenals del att man har, ja, att man helt enkelt har en bredd på de offensiva positionerna.
Så Bimendi har gjort en del poäng också.
Han har ju fått sin lilla revansch ändå efter det här misstaget han gjorde mot Man United. Han har ändå gjort ett par viktiga mål sedan dess.
Men han är ändå uppe i 5 mål. Det är ganska bra papper för en spelare som egentligen har en helt annan arbetsbeskrivning än att göra
väldigt
mål.
Väldigt vackert avslut här, stolpe in. Ja, otroligt, jättefint. Otroligt tjusigt. Arsenal som ju egentligen behöver bara göra en sak. Vinna alla matcher. Och det gör man ju. Det är ett riktigt, riktigt bra fotbollslag det här just nu. Det är inte alltid liksom det mest sprudlande, men det är så ruskigt effektivt, och man har så många sätt att göra mål på nu. Man har så många sätt att vinna fotbollsmatcher, och det främsta sättet är ju att inte släppa in några och sen göra ett par framåt.
Det är en läskig match dock borta mot Brentford, som ju är ruggigt formstarka. Ja, jag tror att de har ändå haft, ja, de hade det ju tufft mot Brentford samma år då som Brentford klev upp i Premier League. Då förlorade de ju faktiskt den premiären. Men sen dess så har de ju ändå haft hyfsat koll på de här mötena. Men ja, det kan bli spännande på torsdag när de möts igen.
På tal om att 90 minuter kan förändra liksom vindriktningen, en förlust mot Brentford, så kommer det börja knorras igen i Arsenal-led. Så är det ju, för det är ju en titel de väntar på. Inte bara en, flera titlar är ju det som är liksom på något sätt målbilden och drömmen för den här säsongen. Och en av de här flera titlarna ska ju vara en stor sådan. Så att ja, varje liten match och varje liten liksom riktningsförändring kommer ju ge reaktioner, så här.
Vi kan väl ta oss till Brentford då, eller vi tar oss till Newcastle rättare sagt, som hade Brentford på besök. Eddie Howe hänger lite löst eventuellt efter en ny förlust på hemmaplan, den här gången 3-2 för Brentford. Ouattara i riktigt fin form senaste tiden, gör ju mål här också, och Newcastle får inte till det, Frida. Vad är det som inte funkar för Eddie Howe?
Alltså jag tror att i det här fallet, Newcastles problem genom hela säsongen har ju varit att de kan spela bra periodvis och sen så tappar de fokus, och gör man det mot ett sånt lag som Brentford till och med så kan det smälla, och det gör det sett till att Ouattara drar in 3-2 när matchen ändå står och väger, och Newcastle mycket väl hade kunnat få in segermålet, men så blir det inte så i slutändan. Jag tror väl också att det blir problematiskt för dem när de möter ett lag som inte ber om ursäkt för sig själva, och det gör aldrig Brentford. Det är inte så att de backar hem. Visserligen så har de ju, ja, de har stenkoll på sin defensiv och de ligger väldigt kompakt när de väl måste försvara. Men de är inte rädda heller för att kliva upp och pressa aggressivt. Och gör man det på Newcastle så kan man mycket väl ha en chans att få med sig 3 poäng till och med på St. James's Park. Så att, ja, jag tycker väl egentligen att Eddie Howes största misstag den här säsongen är att han liksom inte riktigt har hittat en plan B, utan det är bara plan A hela tiden, och fungerar inte den, då blir det så här i slutändan också. Men jag håller med om att han är nu lite pressad, även om såklart, alltså som sagt, de hade ju mycket väl kunnat få med sig någonting i den här matchen, för de skapar ändå alltså mycket. De har ett högt XG på typ 2,24, men det spelar ju ingen roll heller när Brentford skapar, ja, men en hel del de också. De missar ju dessutom ett par lägen. Så att, ja, det här är ju definitivt inte en säsong som har gått Newcastles väg så här långt, för att en 12:e plats, det hade de nog inte räknat med.
Väldigt händelserik och kul match generellt för den objektiva betraktaren, får man väl säga.
Ja, det var...
Ja, det hände ju saker hela tiden åt alla håll och kanter. Ja. Sen, du nämnde Ouattara där förut, det är ju en klassvärvning. Det är ju en ganska stor risk de ändå tog när de la de pengarna på honom för att plocka honom från Bournemouth med väldigt... Han har ju ändå varit liksom in och ut ur en startelva i Bournemouth innan. Du lägger en stor investering på honom som den nya som ska på något sätt ersätta Mbeumo. Helt annan typ av spelare dessutom. Men han har ju gjort det.
Han ska ersätta Mbeumo och Wissa.
Ja, där har du i och för sig Igor Thiago som har dragit en del av lasset också. Ja, Kevin Schade som har kommit igång. Men jag tycker att Ouattara har gjort det jättebra. Och de måste vara väldigt nöjda med den investering de gjorde på Dango Ouattara, som verkligen tagit nästa kliv i utvecklingen av den här flytten. Så att det...
Sen är det ju också att hans kvalitet och lämpa sig är väldigt bra sett till Brentford spelar. Och jag tror inte att det är någon slump att man värvar spelare från just Bournemouth, för att det är ju ändå lite liknande sett till det här att det är väldigt rakt och direkt, och man vill ha snabba spelare som kan löpa mycket. Och det kan ju han verkligen göra, så att ja, han har varit viktig för dem den här senaste tiden. Och Brentford, alltså, det är bara att lyfta på hatten. 7:e plats. Skulle Brentford ta en Europaplats? Det kommer vara det mest sensationella som har hänt Premier League.
Alltså, ja, sen typ Leicester vann guld.
Efter att Leicester vann. Ja, nej, men för, alltså, ja, men Brentford, alltså... man måste förstå vilken liten klubb det här är. Alltså, ja. Det här, för engelsmän, när de tänker tillbaka, alltså ta en person i 30-årsåldern som tänker tillbaka på Brentford, alltså, det är inte många år sedan Brentford var ingenting. Och det är därför det är så många som går på Brentfords matcher som har ett andra lag som ligger, ja, men som kanske är en Premier League-klubb då. För att det är ju ingen som någonsin kunde tänka sig att Brentford skulle kliva upp i Premier League och verkligen inte etablera sig som ett lag i Premier League heller. Så att de har gjort det fantastiskt de här senaste åren.
Ja, men alltså, jämfört med till exempel Nottingham Forest förra säsongen, som ju var en enorm sensation, ja, såklart. Ja. Och en jättesuccé. Men Nottingham Forest har vunnit Europa-trofé.
Ja, de har sin historia. Alltså,
Nottingham Forest är en vilande jätte på ett helt annat sätt, med en massiva investeringar.
Ja, Forest hade värvat 40 spelare för det här.
Och en miljardär i grunden. Och det de gjorde var sensationellt och värt alla hyllningar. Brentford är någonting annat. Liksom. Så är det verkligen. Hur länge blir det här kvar, Frida?
Jag vet inte, jag tycker ändå att man har hört så mycket. Så mycket snack om att han ska...
Det beror på det vilka Newcastle-konton man följer.
ja, men så är det ju kanske. Jag kan ju tänka mig att supporterna börjar bli trötta på honom. Jag tror att det kommer att hända rätt mycket i Newcastle i sommar, för att det verkar ju som Tonali vill sticka, och jag vet inte riktigt hur den ekonomiska situationen ser ut, och om det är så att ägarna, de har ju lite grann tappat intresset ändå den här senaste tiden. Och ja, det är mycket som liksom hänger i luften kring Newcastle just nu.
Det är inte bara Tonali som överväger sin framtid ifall de skulle missa Europa helt och hållet igen här. Det är ju spelare i sin prime på något sätt som vill vinna troféer, vill vara liksom i stjärnglansen. Jag förstår att Tonali vill dra ifall de inte tar Europa. Sen vill inte han dra, han kommer inte göra en Alexander Isak. Tonali är ju lite för liksom tacksam till det som ändå Newcastle, att de stod vid honom under en period där han inte fick spela fotboll, och det var väldigt mycket motvind av förklarliga skäl.
Men agenten ringde ändå upp Arsenal under januari. Ja, och jag bjöd honom till Arsenal. Så att jag vet inte det där.
Det är väl Juventus i sommaren, eller? Det är väl Juventus i sommaren. Det känns så liksom på något sätt solklart. Juve har ju någon som högst upp på önskelistan. Av någon anledning så har Juventus pengar. Om någon anledning så lyckas de fortfarande locka de största italienska stjärnorna, för att det är Juventus.
Det är Juventus.
Ja, mm. Så att jag,
jag undrar vad Johan Wissa känner just nu.
Ja.
Det är, undrar man.
Särskilt efter matchen då i lördags.
Ja, precis. Mot sitt gamla lag. Ja,
vad tänker Antonio Langa?
Ja, Antonio Langa som vill ändå... Ja, får komma in och ligger ju bakom den där straffen som det blir, va? Den som Trippier sätter.
Jag såklart tänkte ju på vart Wissa gick ifrån, ja, Frida. Mm. Jag tänkte det var generellt där dyra värvningar som har gått till Newcastle.
Det var ju ändå en annan spelare som träningsvägrade och allt möjligt för att lämna Brentford. Ja, och nu ligger Brentford alltså rätt så långt före i tabellen. Det är intressant hur saker och ting kan te sig.
Ja, verkligen.
Verkligen. Så är det. Vi tar oss till Wolverhampton då, som hade Cole Palmer på besök. För att jag minns inte någon annan Chelsea-spelare från den här matchen. Ett äkta hattrick. Det är inte vanligt, hörni.
Men jag minns ändå Enzo Fernandes Rabona försök också.
Ja, det blir man glad av.
Ja, jag minns också det.
Blir man glad av.
Blev du glad av det?
Jag blir genuint glad av det. Jag tycker det här, alltså, det är Chelsea som på något sätt, jag har sagt det förut och det är sjukt att säga det, men han växer på med varje dag, Liam Rossini. Jag är mer och mer övertygad om det här är kanon för dem. Alltså titta på Palmer som ler där när Rossini ska göra sin intervju och Rossini börjar liksom brista ut i skratt som jag vet inte vad. Alltså varenda liksom intervjuscen här från The Office nästan. Och man blir väldigt glad av det hela och det verkar som spelarna är väldigt glada och trivs och spelar fotboll. Och det är ett lag som trivs, det är då man gör Rabona försök i det där läget. Så, nej, jag tycker att Chelsea har något väldigt fint på gång. Kanske är precis rätt på något vis. Jag och Pedro minns jag från den här matchen, för det var han som ordnade alla straffar som Palmer fick slå. Andra straffen, alltså vad är det för knuff? Sätta två händer i ryggen bara rakt där, skjut. Sen där på slutet att jag och Pedro kanske ramlar lätt, men det, du kan inte prata bort den. Domaren har inget val än att peka på straffpunkter i de här lägena. Så att, ja, nej, jättestabilt för Chelsea sen, absolut, att det kändes som att de kunde ha gjort fler än tre.
Mm. Det räckte
ju till slut.
Ja, så är det ju. Och det här är ju grejen med Chelsea den här säsongen, Frida. De skapar väldigt mycket och de har gjort det i många matcher, men de har haft förtvivlat svårt att liksom sätta ner foten i matcher som de har dominerat. Men nu har man Cole Palmer tillbaks. Och det är klart det kommer ta tid innan han når tillbaks till den extrema höjden han höll förra säsongen. Jag menar, att ett äkta hattrick är en bra början.
Ja, det är ju det. Sen får vi ju se om det ligger någonting i de här ryktena att han ska trivas och så vidare. Men jag tyckte väl att Rosenius...
Lite prat om Manchester United till exempel, är det ju prat om.
Ja, men vet inte, Rosenio var ju ganska snabb med att påpeka att nej, men ni ser, Palmer är jätteglad här i Chelsea. Så att det är mycket möjligt, vem vet vad som kommer ske egentligen. Det kanske hänger rätt mycket på också huruvida det blir en Champions League-plats eller inte. Sånt vet man ju inte. Sen hade ju Chelsea den här returmatchen mot Arsenal tidigare under veckan också, ska man ju komma ihåg. Och där var det ju väldigt mycket snack efteråt om Rosenio verkligen valde rätt taktik. Det här med att första halvleken var ju extremt tråkig mellan de här lagen. Och sen så i mitten på andra halvleken så började Chelsea så smått gå för det. Och det var ju en del som tyckte att, ja, men varför gick ni inte för det direkt? Och det är väl en sån grej som där man med facit i hand, det är väldigt lätt att kritisera en tränare. Sen kan jag hålla med om att de hade nog gjort livet betydligt mer obekvämt för Arsenals del om de faktiskt hade gått för det lite tidigare. Mm. För att de har ju ändå de individuella spelarna som kan, ja, som kan straffa vem som helst egentligen.
Ja, det blir hur som helst intressant om det är så att Cole Palmer skulle välja att lämna med tanke på att han har kontrakt till 2033.
Ja.
det är inte något man väntar ut direkt.
Ja, han tror att senior också då. Typ.
Jag tror det.
Ja, de förlängde till och med, bara flika in att de förlängde med Sonia Bombastor här också nyligen, som ju är tränare för damlaget, som inte har gått speciellt bra den här senaste tiden och kommer ju inte vinna titeln heller den här säsongen. Ja, det är en intressant strategi att ge en tränare ett förlängt kontrakt då när det ser ut så som det gör, men ja, så jobbar de.
Ja, det gör de onekligen. Vi konstaterade lite tidigare att Aston Villa tappade poäng igen när man gör det mot Bournemouth den här gången. Ryan, alltså jag älskar det här målet. 19-åringen som har kommit in för att på något sätt kliva ner i Antoine Semenyos skor. Har ju sett riktigt spännande ut.
Alltså, men vad gör alltså, Digne står ju som en kron också.
Vad gör Luka Digne i den situationen?
Han det är också titta på honom, bara låter honom svepa förbi.
Är det helt bisarrt försvarsarbete.
Ja, det är svagt försvarsspel, men det är framförallt skottet som kommer mitt i steget. Det kommer mitt i ett halvsteg. Alltså det ställer målvakten totalt i första stolpen. Och det där är ett riktigt, riktigt klassavslut från Ryan. Och det fanns ju en spelare i Manchester United som hette Mason Greenwood, som också hade den där typen, utan han har han väl fortfarande. Jag har inte sett honom göra just det avslutet, men jag minns att han gjorde en del av den där typen av avslut när han slog igenom i Manchester United. Och det är en sån enorm kvalitet att ha, att kunna skjuta precis i liksom ett moment där det liksom inte målvakter eller försvarare förväntar sig att skottet ska komma. Jag tyckte det var ett av mina favoritmål från helgen faktiskt.
Det visar ju också att Bournemouths rekrytering är superb. Alltså när de hela tiden har förmåga att ersätta spelare som de släpper, som i det här fallet Semenyo, Ryan kommer in och ser redan ut som att ja, det här med Premier League, det är inga problem för honom. Krupe är ju ett annat exempel då på en ung spelare som har kommit in och bara tagit ligan med storm. Det krävs ju när man släpper så pass många spelare som man gör som Bournemouth, eller säljer så pass många spelare, så behöver man naturligtvis ersätta dem hela tiden, och än så länge så har de ju inga problem med att göra det.
Det är väl en av deras dyraste, om inte den dyraste rekryteringen de har gjort, väl Ryan. 19-åring från Vasco da Gama. Vasco da Gama är inte oftast de plockar brasilianska talangerna från, och de var ju väldigt här stolta. Och det säger en del om Bournemouth också, att de kan locka den typen av brassetalanger som kanske var exklusiva för de största klubbarna för. Ryan var ju ändå någon på radarn på ganska många. Men han tog ju ett ganska smart beslut. Fattar att Bournemouth, så här kan man utveckla, så här kan man hitta in.
Och man får, man vet att man kommer få lämna när det är dags.
Ja. Nej, han har ju börjat jättebra. Sen gör ju Bournemouth...
Man får en fot in i Premier League. Och man ska komma ihåg att Premier League är ju nästan fotbollens liksom NBA nu. Det är ju det väldigt många spelare tittar på. Det är klart att det finns lag utanför Premier League som har kanske en ännu högre dragningskraft, men som liga, att få en fot in i Premier League och få spela varje vecka i ett lag som är bra, jag menar, det är ju det perfekta steget för en 19-åring. Man vet att det kommer scoutas av alla de stora lagen, av hela Europa. Du kommer liksom få det stora skyltfönstret är där. Så att jag förstår att ett lag som Bournemouth faktiskt kan plocka de här största talangerna från Sydamerika nu för tiden, som man inte kunde för 8-10 år sedan.
De generellt gör ju en väldigt bra match här. Det känns som att de är väldigt nära att få med sig alla poängen Bournemouth. Det är ju...
ja, de har ju ett mål bortdömt där för en ganska knapp offside.
Ja, det är ju liksom mer eller mindre, bollen är bara runt med Martinez hela slutet av den här matchen, när det är hörna efter hörna efter hörna, och de har ett enormt tryck och vill ha jätteproblem att på något sätt få till någonting av värde.
Ska vi säga bara att Rodgers mål är väldigt fint, och han är ju uppe på dubbla siffror nu dessutom den här säsongen. Så att det är ju alltid något, och de ligger ju fortfarande trea även om Man United knappar in.
Det var ett intressant tränarmöte där också ju, såklart, mellan två taktiskt rätt slipade spanjorer.
Slipade basker till och med.
Ja, precis.
Ja, fan, snart i halva. Tänk om Xabi Alonso kommer också till Premier League. Det är ju faktiskt helt sjukt, ni som inte kan den här bakgrunden, men ni vet att Xabi Alonso, Arteta och Iraola alltså spelade fotboll ihop som barn. Mm. Alltså, de spelade pojklagsfotboll tillsammans. Det är faktiskt helt sinnessjukt hur fotbollsutbildningen på de där stränderna i Basken har lett hela vägen hit.
De kan sin fotboll i Basken, det är en sak som jag söker.
Ja, nej, men det är där den moderna fotbollen har formats. Det är onekligen så. Vi konstaterar att det är lite uppförsbacke för Villa nu, Frida. Det har börjat gå emot det som gick så förträffligt för inte allt för länge sedan.
Ja, de har ju också överpresterat. Alltså, om man har tittat på de underliggande siffrorna på XG och så vidare, så har de ju ändå... ja, de har gjort lite bättre ifrån sig än vad de möjligtvis skulle ha gjort, så att säga. Så att det är kanske inte förvånande ändå att de tappar lite poäng här och där. Men nu gäller det ju bara för dem att dels då klara av de här skadorna som de har. De har ju ändå fått in ett par spelare där som Douglas Luiz och så. Och ja, helt enkelt bara se till att vinna de matcherna man kan. Alltså som de har Brighton i nästa omgång. Brighton har sett bedrövliga ut på sistone. Det där är ju en sån match där ja, de måste ta 3 poäng egentligen.
Brighton som spelade det oerhört upphåsade och hetska derbyt mot Crystal Palace.
Och då fågelderbyt.
Fågelderbyt. Brighton och Crystal Palace, de avskyr varandra. Crystal Palace åkte ner hela vägen till sydkusten och vann med 1-0 efter mål av Ismail Assar. En viktig studs tillbaks för Oliver Glasner där, Frida.
Och också ja, Gusson kom in och låg bakom målet dessutom, som ju är ett nyförvärv som väldigt gärna får prestera för Crystal Palace del. Och ja, Strand Larsen startade. Jag tyckte han var helt okej. Han hade ett par chanser. Jag tycker att det blir bättre spel när Strand Larsen, alltså en sån typ av nia, ändå opererar där istället för, ja, om man sätter Pino som fick vikariera på den positionen i förra omgången. Så att jag tyckte ändå att det här var ett steg framåt från Crystal Palaces sida. Jag tyckte de försvarade sig bra också. Men med det sagt, alltså vad är det som händer i Brighton? Det är kris nu, skulle jag vilja påstå. Och det är inte glada miner på läktarna. Och man ska komma ihåg att Brighton-supporterna blev ofta anklagade för att inte vara tillräckligt passionerade, att det är mycket så här familjevibe på läktarna. Men när de sjunger om att tränaren borde få sparken, då vet man att det är långt gånget. Och så här har det varit under en rätt så lång period. Så att man ska komma ihåg att det är ingenting som är nytt. Det är inte så att supportrarna har usel tålamod. Brighton har varit rätt undermåliga under en längre tid. Och nu börjar det till slut slå tillbaka mot Hürsel också.
Ja, verkligen. Han är pressad.
Ja, och de kommer ju ofta undan liksom på att de är Brighton på något sätt. Men det ligger mycket i det. Det var ju ändå... Så här, absolut, det är jättefint att de tar tillbaka Pascal Gross, men såklart att det finns någon form av uns av panik i det. Att de måste få komma tillbaka till någon grund och hitta rätt. Nu gör ju han det helt okej i den här matchen. Men
han har gjort det bra sedan han kom in, ska sägas.
Ja,
det största problemet
är
att Hürsel verkar vilja spela spelare ur position för det första, vilket jag tycker är rätt obegripligt ibland. En sån som Baleba har inte presterat sedan den här härvan med Man United, och att han ville dit och sen till slut blir han kvar. Han har inte alls varit samma spelare sedan dess. Rutter har inte presterat på den nivån som man hade förväntat sig eller borde förvänta sig av en sån spelare, med tanke på hur mycket han kostade också. Ingen annan gör mål förutom Danny Welbeck när han spelar. Men å andra sidan så kanske man också kan skylla det delvis på tränaren, att det kanske inte finns de här offensiva mönsterna. Jag tycker inte Brighton är någonting längre. Alltså, jag tycker inte de har en tydlig identitet sett till hur de spelar. Jag kan inte titta längre på Brighton, och detta är så konstigt för att det känns som att under så lång tid, ända sedan ja, egentligen då Graham Potter kom in och sen så De Cherby och så vidare, så har man ju alltid kunnat titta på Brighton och säga vad Brighton är för typ av lag. Jag tycker inte man kan göra det längre, och det är faktiskt rätt så oroväckande om det är så att man börjar tappa den grunden i hela sin klubb.
Ja, alltså Hürseler har ju haft en svajig karriär i Brighton. Det började ju oerhört bra, och sen så har det gått liksom upp och ner, och det är ju en jättespännande tränare fortfarande, så ung som han är. Men det är väl precis som med unga spelare, att han behöver gå på en del miner, och han behöver liksom utvecklas som tränare en del. Det här är ju ett lag som kommer byggas om, och känslan är ju att Manchester United duckade en rejäl kula när man inte betalade 1 miljard för Baleba i slutet på fönstret.
Det finns ju en anledning till att det är Adam Wharton det snackas om nu, och inte Baleba.
Verkligen.
Ja, det var ju bisarrt redan då. Om vi ska vara helt ärliga, det var helt bisarrt redan då.
Men han var bra förra säsongen.
Han
det,
var
det,
bra.
Det kan
absolut,
man inte sticka under
stolen
med. Problemet är för Brighton att det har inte funnits så många spelare den här säsongen som har haft en sortens utveckling. Och det är väldigt nytt för deras del. För att under så många år så har de ju alltid levererat någon spelare som har ryktats i storklubbar. Men just nu så har de ju inte det. Det är väl Yassin Ayari då som inte spelade den här matchen, för att han har ju en axelskada, så han kommer väl bli borta en tid, jag vet inte hur lång tid exakt, men han är väl egentligen den som har ryktats
säkert
till, ja, han ryktades ju till Nottingham Forest för typ 20 miljoner pund, men han har ju åtminstone han har ju åtminstone levererat. Det är inte så många andra som har gjort det.
Han var ändå nominerad till månadens spelare i januari, ska vi komma ihåg, Yassin Ayari, så att han har gjort det jättebra.
Verkligen.
Och det är väl där då. Men sen är det ju inte miljardprislappar att prata om honom. Det är ju trots allt Forest som ryktas om snarare än de största klubbarna. Än så länge.
Stötte på en rolig reel för övrigt som handlade just om det här rivalmötet och det här derbyt mellan Brighton och Crystal Palace som ju handlar om att ja, någon tränare förolämpade någon annan tränare på 70-talet eller något sånt där. Men där teorin var att Crystal Palace såg sig omkring efter en lokal rival att ha derby mot, fick syn på Millwall i närheten och tänkte, vi tittar åt andra hållet. Och då fick man titta hela vägen ner till Brighton.
Det är sån där rivaliteten Getafe-Valencia. Det är ju en rivalitet.
Okej, varför då?
Nej, för Getafe. det var så. Det är grunden till att det blev en rivalitet. Om man ska dra det väldigt kortfattat.
Jag förstår. Fulham Everton 1-2. David Moyes, han kommer han kommer överleva den här säsongen också. Everton, alltså, tänk om Everton slutar före Liverpool den här säsongen. Det skulle kunna hända.
Ja, jag tror ändå det blir ja. Problemet för Everton är ju att jag vet inte varför de har en tendens. De är egentligen motsatsen till Man City. Alltså Everton börjar oftast dåligt, alltså första halvleken är inte alls bra och sen så kliver de ut efter pausvilan och ett helt nytt lag. Och det var ju exakt så det var i den här matchen. Alltså Fulham var klart bättre i första halvleken och sen så i andra halvleken så är det Everton som är klart bäst. Och lyckas ju på något vänster få in det där segermålet också. Jag vet inte riktigt vad Leno sysslar med, men han störs ju uppenbarligen av att Jake O'Brien står framför honom. David Moyes var på läktaren för att han firade ju för hårt då när de vann mot Brighton när Beto gjorde mål i typ 95 minuten eller vad det var. Så att han satt där uppe istället. Men Everton ångar på, även utan Jack Grealish. Jag trodde ändå de skulle få det lite kämpigt. Men ja, Dewsbury Hall är ju tillbaka och jag tror framförallt att det är det som har varit viktigt för dem. Att de har en kreativ spelare som ändå kan göra det oväntade och han fortsätter leverera poäng också.
Vi har pratat om många lag här, succélag, Sunderland och Brentford och så vidare, men Everton är med där uppe. De är bara 2 poäng bakom Liverpool på sjätte plats.
Är du fast i besluten om de kommer sluta? Så att
sjätte plats kommer det bli för Everton. Så är det ju bara.
Helt bizarrt om de har lite före Liverpool. Med ja. Barry och Beto på topp.
Ekitiki och Florian Wirtz. Ja, det fy fan. Det hade varit svårt att ta. Det hade varit riktigt jobbigt. Vi tar oss till Leeds då. 3-1 mot Nottingham Forest. Forest är ett lag som också befinner sig i kris, får man ändå säga, Frida. De kanske behöver en ny tränare igen.
Ja, vem vet egentligen. Alltså nu är det, vi kommer komma in på Burnley West Ham, för att det är ju den matchen ihop med den här som gör det väldigt intressant i tabellen. Sett till att Leeds nu står på 29 poäng på 16 plats, Nottingham Forest 26 poäng på 17 plats, och sen har de West Ham nu bara 3 poäng bakom sig.
Spurs har alltså 6 poäng till.
Jag tror att West Ham kommer klara sig kvar. Det är min drastiska take nu. För att det känns inte speciellt muntert i Nottingham Forest, medan West Ham har en uppåtgående trend, en väldigt bra offensiv dessutom som faktiskt klickar, har börjat se bättre ut defensivt, kommer komma in på det när vi pratar om Burnley. Det börjar bli min känsla nu att Leeds klarar sig och West Ham klarar sig. Och det betyder i så fall att Nottingham Forest åker ur. Om inte Tottenham fortsätter förlora matcher och de åker ur istället. Men,
det hade varit en otrolig resa. Gå upp i Premier League, knipa en Europaplats, åka ur.
Ja, det vore sensationellt på ett annat sätt.
Ja, verkligen.
Sen har vi också så här, vi hade ju räknat bort Forest i början av säsongen. Alltså som de höll på. Så att de på något sätt absolut har varit väldigt mycket upp. Och nu är det lite ner igen. Jag tror att det kommer leva ganska länge. Och det här var ju väldigt roliga resultat för bottenstriden. Alltså Brighton har bara 8 poäng till West Ham, som vi var inne på förut också. Det här strecket börjar ju närma sig för dem med. Jag håller med, alltså West Ham ser ju bra ut. Jag vet inte, finns det något mer vi ska säga om Leeds Forest innan vi går till West Ham?
Ja, då kan vi be om ursäkt till Calvert-Lewin en gång till.
Nej, men vi har gjort det 100 gånger.
10 mål nu, Makoto, 10 mål.
Jag vet, han är fenomenal. Han borde vara i landslaget, så jag vet.
Han kommer spela VM i sommar.
Jag vet, det
känns sant, också som en sån gubbe som Tuchel verkligen skulle gilla. Jag vet inte, han känns ju som en så här instruktionsvillig anfallare som ja, men med mycket, mycket rutin, och han kommer inte komma dit och tro att han är något och så vidare. Det kommer falla i god jord hos Thomas Tuchel, tror jag.
Mm. Ja. De skapar ju mycket i den här matchen, ska sägas, Leeds. Och det har de egentligen gjort under hela säsongen. Men med skillnaden då att de är mer effektiva nu och faktiskt får in några bollar också. Så att, en välförtjänt seger.
Det är också extra frustrerande när Leeds gör en sån här stark match och vinner 3-1, att mina favoriter då liksom Ao Tanaka och Jacka Biol, 0 minuter, sitter där på bänken. Är det
Gudmundsson dock, han ångar också på vilken form han
det gör han, det gör han.
Playoff.
Vilken bra flytt för honom ändå. Alltså rakt in i Leeds och ha sånt förtroende. Det var väl i och för sig så att Leeds ville väl ha någon ytterligare vänsterback in i mixen i vinterfönstret, men lyckades inte riktigt lösa det. Och det betyder att Gudmundsson får fortsätta att kuppa på där.
Ja, sista matchen då. Burnley West Ham. Det är lite mer orena Claret and Blue-rivaliteten. Eftersom den riktiga Claret and Blue-rivaliteten är ju Aston Villa och West Ham. Men Burnley får vara med där också. Det finns väl ett par Claret and Blue-lag till dessutom i tabellsystemet. Men du var inne på det, Frida. West Ham har hittat formen igen. Somerville har verkligen kommit igång. Man har ju alltid vetat att det finns liksom en höjd och potential i den där spelaren, men nu ser det ut som att Espirito Santos har fått fart på grejerna på
Paco Gemes har fått fart på grejerna i alla fall.
kan ni gissa, alltså innan den här matchen, kan ni gissa senaste gången som West Ham höll nollan i ligan?
Nej, det är
jag gissar på april 2023.
Det var ju då i augusti. Mot vem då?
Vilka mötte de då i Burnley då? Premiären?
Nuno's Nottingham Forest.
Ja, du ser.
Och faktiskt, alltså cred till Nuno, för att han gör ett par grejer här. Alltså när jag såg startelvan så tänkte jag, vad ända in i hela, för att Mats Hermansen stod i mål.
Ja, just det.
Och å andra sidan så stod han faktiskt i mål också när de mötte Forest i augusti. I den matchen när de höll nollan. Och jag tyckte ändå att det var ganska överraskande att han helt enkelt petade Areola. Men bevisligen så var det rätt beslut också, för att Hermansen, han var väl lite svajig där i början, men sen tycker jag att han faktiskt gör en riktigt bra match. Di Sassi rakt in också i laget, trots att han inte har spelat en tävlingsmatch sedan april typ förra året.
Alltså, han har befunnit sig där nere i frysboxen hos Chelsea, va?
Precis, och sen så startar han då även Callum Wilson istället för Pablo, och jag tycker väl att med facit i hand så hade Nuno helt rätt i de förändringarna. Castellanos gör ju mål dessutom, han har ju varit riktigt bra sedan han kom in. Fernandes har ju ut som en helt annan spelare sedan Lucas Paquetá lämnade, så att både offensiven och defensiven, jag vet att Burnley bränner ett par lägen också i den här matchen, men att de håller nollan, det indikerar ju att West Ham har en riktigt god chans nu att hänga kvar. Alltså sett till då hur formen såg ut för bara ett par veckor sedan.
Just det Sassi var på lån i Villa förra säsongen. Ja. Jag tycker det är helt bizarrt hur Chelsea behandlade Di Sassi till att börja med under hela hösten. Så att han får komma in och spela. Jag tycker det är en habil back. Jag tycker inte han är dålig på något vis. Och
det är ju ganska lätt att vara bättre än de mittbackarna som de har just här på andra sidan. Ja, nu Toddy Bo var ju avstängd också, ska vi komma ihåg.
Ja, efter att han tappade mot Chelsea där, ja. Precis.
Alltså Max Killman har ju varit så bedrövlig i West Ham.
Men Nuno känner ju honom från tiden i Wolves.
Ja. Komma in och glänsa där är väl inte helt omöjligt.
Nej. Ja, framför allt stora anledningen till att jag tror precis som dig, Frida, att West Ham kommer lösa det där, Paco Gemes. Men i övrigt också att
liksom, de har ju mycket, hur stort inflytande han har. Det var att nämna hans namn varje vecka.
Jag blir glad att den är i Premier League, okay?
Ja, absolut, men alltså vet vi verkligen hur stort inflytande han har Nuno? Jag vet inte, men ja.
Jag vill tro, låt mig tro att han har liksom förändrat det här laget i grunden.
Ja, absolut.
Vi tar och kastar in lite frågor då innan vi knyter ihop. Jag fick en från Ola Elvesson. Han skriver, om ett engelskt lag vinner Champions League, är det då kvalificerat som regerande mästare till nästa år och den platsen går vidare ner i seriesystemet?
Vänta, va?
Aston Villa vinner Europa League, slutar trea i ligan, går deras plats ner i seriesystemet, alltså att någon annan, för så blir det ju, om Aston Villa skulle vinna Europa League och de slutar topp fyra, då blir den sjätte platsen i ligan.
Premier League kan få nio Europaplatser. De kan få nio Europaplatser.
Skulle det kunna bli sju lag från Premier League? Säg att Liverpool vinner Champions League, inte tar en topp fem plats i ligan. Kan det liksom rent teoretiskt bli sju lag från en liga i Champions Leagues ligaspel?
Alltså jag är inte tillräckligt insatt i det här. Alltså det är så kul. Det är ju samma visa varje säsong. Att ingen riktigt vet vad som gäller. Vi får läsa på det här till nästa vecka.
Vi har ju så mycket fotboll och annat att tänka på liksom, så att vi tar ju det här när det är dags och aktuellt. Sen så, men jag har fattat reglerna rätt, så ja, ska det kunna bli sju lag i Champions League. Men det ska ganska mycket till att vi då har två lag som vinner Champions League och Europa League som inte tar topp fem.
Ja, för att grejen är så, jag tror det är så här med Champions League att det förutsätter att laget hamnar utanför då en direktkvalificerande Champions League-plats i tabellen.
Jo, såklart det gör.
Så är det inte med Europa League. För vinner du Europa League så ges det en till Champions League-plats till ligan. Men vinner du Champions League så är den individuell för klubben. Så att om Liverpool skulle då till exempel, eller ta Tottenham då till exempel, eller vad som
men så här, om Liverpool slutar sexa och Aston Villa slutar sjua, ja, och de vinner båda alltså Champions League och Europa League,
ja, då blir det ju sju platser.
Exakt.
Det måste det bli.
Ja, men det är det som förutsätter. Ja. Annars så droppar
det. Ganska liten chans, men det finns en teoretisk möjlighet om vi har rätt. Andreas Eklund skriver, hej, om Pep blir tillgänglig i sommar, skulle han vara en bra tränare för United? Och vad krävs från ledningens sida för att attrahera honom?
Alltså där får vi nu lugna oss. det vore helt sjukt alltså.
Det
hade varit, jag vet inte vad, nej.
Vad ska Pep göra?
Han ska ju chilla lite först och sen så tar han över ett landslag.
Ja, det låter ju rimligt. Frågan är vilket.
Men landslag. Å andra sidan så hävdar han ju själv att han kommer stanna kvar, alltså kontraktet ut, så ytterligare en säsong. Så att det är egentligen bara jag som har fått för mig att jag är övertygad om att han kommer lämna. Men vi vet ju inte om så är fallet.
Du är inte själv om att du rapporterat eller liksom var övertygad om det. Det är ganska många som har rapporterat att han ändå kommer lämna efter säsongen.
Däremot har ni sett vad som börjar rapporteras nu, eller vad som rapporterades för förra veckan, att Xabi Alonso finns med på den där, att det står mellan honom, Maresca och vem var den tredje? Ja. Kommer inte ens glömt. Maresca,
var den tredje?
Alonso och
det var inte. Jag minns jag läste det också.
Var det något tungt namn?
Det var något alltså givet namn, alltså som man, ja, absolut.
Iraola.
Nej,
det var inte Iraola.
Ja, men vem var det? Herregud.
Ja, men jag läste det också, men det står helt still ut.
Det är så här, det står helt still.
Ja.
Ernst Postecoglou. Nej, men precis, alltså såklart att han är intressant för City.
Det är ju huvudanledningen till varför jag vill att Liverpool sparkar Arne Slott just nu. Det är för att vi ska kunna få in Xabi Alonso, för jag hade mått så dåligt av att se Xabi Alonso i City.
Ja, och liksom rada upp Premier League-titlar, vet du, när han har satt den här truppen.
Det hade gjort ont i mig.
Ja, och så står Arne där.
Älskar Xabi Alonso, det är bara så. Oskar Björlin skriver, kontrollerades Haaland för offside i sista situationen i Liverpool-matchen?
Vem vet vad som kollades och vad som inte kollades?
Enligt regelboken måste ju två spelare, vanligtvis en målvakt och utespelare, vara mellan spelare och målet. Och Alisson var ju kvar på Citys planhalva. Möjligt att Haaland då var precis på egen planhalva när bollen slogs. Vi får ta och kolla på det igen.
Jag älskar den taken på situationen. Vänta lite nu, det var väl offside?
Men den här situationen innan också i Man City straffområde, den fick vi ju aldrig se i repris heller. Alltså vad hände där egentligen?
Det är inte så noga, Frida.
Nej,
det var ju så mycket kaos. Jag tycker det skulle varit en straff åt varsitt håll innan i matchen också. För jag tycker Konaté kunde absolut dra på sig en straff där när han hackar ner Marmoush, var det va?
Du, alltså, och vi får nämna också att Alisson hade kunnat åka ut också tidigare i matchen.
Ja,
alltså, hade det varit Haaland istället för Marmoush, då tror jag Alisson hade rykt, för att Haaland hade aldrig, alltså, vikt undan som Marmoush gjorde, nej, i det fallet. Nej. Alltså hade Marmoush fullföljt, ja, om han liksom inte hade vikt undan, då hade Alisson fullföljt i den situationen, då tror jag att han hade rykt.
Mm. Alltså, vi kan väl, ja, det var mycket situationer från mycket om och men
bra match.
Ja, verkligen, ja. Men när det behövdes, då klev VAR in för att se till att rätt skulle vara rätt. Och där att spela Wattar du ändå högerback i nästa match.
Ja, exakt. Så är det. Det blev väl kanske Curtis Jones.
Curtis Jones gissning.
Men han inte gick till Inter, nej.
Nej, ja, det var också konstigt det ryktet, men ja, det är en annan.
Nej, inte så konstigt.
Jag tycker det, alltså, vi hade ju Sia Bush i studion på Deadline Day, som ju är Inter-supporter, och han hade ju verkligen, han ville ju verkligen ha Curtis Jones, alltså, och han hade ju kunnat gå loss nere i Italien, det tror jag. Ja, skitsamma. Det är mitt i veckan omgång i Premier League, vi håller koll på den.
Tack för att du påminner mig, jag måste fixa mitt fantasy-lag. Ja, det var mycket bra att du gjorde
tips.
Det.
Tips till alla. Ja. Så hörs vi om en vecka igen med Sportbladets Premier League-podd. Ha det bra!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.